CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Jag hoppas att regeringen är klok nog och realistisk nog att man kastar det här i papperskorgen.
Nu behövs det förändringar av arbetsrätten. Det här är en av de viktigaste orsakerna till att man inte vågar anställa.
I Sverige så borde vi kunna skydda våra äldre. Eller det skulle inte behöva vara som det såg ut i Kina eller kanske till och med Italien.
Det verkar som att det beror på någon otydlighet här mellan staten och regionerna.
Om man inte tror på att det finns någon sann vetenskap utan allt det där är uppe i luften och istället är allt det här en maktkamp.
Ödsla inte tid på att försöka kartlägga när vi vet vi behöver förändring nu.
Jämställdhet i musikbranschen är ju någonting som ständigt diskuteras och någon måste vara först.
Het potatis är nästan för lite sagt om LAS, men på måndag läggs utredningen om en moderniserad arbetsrätt i regeringens knä. Hur har regeringens och myndigheternas coronavecka varit? Anders Tegnell beskrev Italiens äldresjukvård i förminskande termer och det tog fyr i ambassaden. Pågår det en revolution på universitet och högskolor med genusperspektiv som redskap? Boken Genusdoktrinen kommer inte obemärkt. Och i samma andetag kommer Melodifestivalen att stoppa låtar som inte har minst en kvinna som upphovsman. Om fler än en har skrivit eller komponerat. Blir det harmoni då? Välkommen till veckopanelen vecka 22 med Henrik Mittelman, Jessica Stegrud och Håkan A. Bengtsson. Jag heter Staffan Dopping. Ja, snart är maj månad över och vi närmar oss den period som människor med lättsinne för humor brukar kalla sommar. Ja, vi bor ju ändå i ett land rätt nära polcirkeln, eller hur? Som vanligt tre i panelen utvalda för att öka chansen till ett möte mellan olika perspektiv. Ibland blir det konsensus ändå, men det är verkligen inte det som vi eftersträvar. En debutant idag, debutant just i det här sammanhanget, Håkan A. Bengtsson. Hallänning, svensk, europé.
Absolut.
Du är journalisten runt 30 år, vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Välkommen till veckopanelen.
Tack.
Vad tänker du göra med den här positionen?
Jag tänker väl lyssna och föra fram mina synpunkter så klart och diplomatiskt som möjligt.
Diplomatiskt? Okej, med i panelen är också Henrik Mittelman som är ekonomijournalist, författare och krönikör på Dagens Industri. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Och välkommen tillbaka säger jag också till Jessica Stegrud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna som är med från Bryssel. Hej Jessica.
Hallå, tack så mycket.
Har några av er tre träffats tidigare?
Ja, Håkan, jag kom precis fram till att vi hade sett 1996.
Något sånt, ja. Snart 25 år sedan.
Ja, Jessica?
Nej, jag tror inte vi har mötts i något sammanhang faktiskt.
Nu möts ni direkt.
Nej, det är ju... Det är en katastrofutredning.
Nu behövs det förändringar av arbetsrätten. Och i kontakter med småföretag så säger man att det här är en av de viktigaste orsakerna till att man inte vågar anställa.
Det är inte mycket kvar av anställningsskyddet efter det här. Man kan plocka ut den som har slitit ut sig, städat på kontoret 30 år. Bort med dig.
Nej, men det här var ett väldigt viktigt förslag som vi drev igenom i januariavtalsförhandlingarna. Och det berodde på att vi hade redan då väldigt många arbetslösa. Idag har vi många fler arbetslösa och det här förslaget det ska läggas fram.
Ja, det här är ju ett ensidigt och extremt förslag. Jag skulle säga att det är det värsta angreppet på löntagarnas trygghet på årtionden. Om de väljer att gå fram med en lagstiftning som ser ut som den här, då kan Stefan Löfven inte vara statsminister.
Ja, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, varnade Stefan Löfven för att gå till riksdagen med det utredningsförslag som kommer att lämnas över till arbetsmarknadsministern på måndag. Det här var från SVTs Agenda i söndags. Centerns Anders W. Jonsson varnade också, kan man väl säga, men för motsatsen. Det här ska till riksdagen. Det här handlar ju om arbetsrätt, en särskild del av juridiken, och det vimlar av ord med och begrepp med stark symbolik, inte minst ordet anställningstrygghet. Och när man hör duellen mellan Sjöstedt och Jonsson så blir ju intrycket för många att det finns en som gillar och vill bevara denna trygghet och en annan som vill avskaffa samma trygghet. Om vi tittar på just de förändringar som utredaren är inne på, det har ju läckt ut, så undrar jag, vad kommer att bli konsekvenserna för människor som har en anställning om det här blir verklighet? Jessica Stegrud.
Ja, för det första, utredningen är inte framlagd i sin helhet nu, så det är väldigt svårt att ta ställning. Och det är många parter, de olika parterna i det här har inte sagt sitt. Och det är väldigt långt till en proposition, det är mycket av ett politiskt spel och så vidare. Så det är otroligt svårt att kommentera. I grund och botten är jag ju för, eller vi för den svenska modellen helt enkelt, att vi ska ha likvärdiga starka parter på arbetsmarknaden som gör upp om arbetsvillkor och annat. Men jag har ju ett annat perspektiv, jag har också EU-perspektivet, och jag tror att de flesta idag pratar sig varma för just den svenska modellen, samtidigt då som vi mer och mer lyfter makt till EU. Bara förra året så kom det ju tre olika direktiv som faktiskt successivt underminerar den svenska modellen, och det tror jag, det är en väldigt farlig väg att gå.
Men om du gillar den svenska modellen och det här förslaget finns här nu, alltså är det ett hot om det här skulle bli verklighet med dina ögon?
Ja, men jag tror att ju mer du reglerar, desto mer plockar du ju makten ifrån arbetsmarknadens parter. Så att vår förhoppning är att de kan lösa det. Och det vet vi ju inte än.
Håkan Bengtsson, vad är din kommentar?
Ja, det är ju ett förslag och en utredning som egentligen inte borde ha kommit till. Den har ju politiska skäl, det vill säga att Centern och Liberalerna hade detta som en förutsättning för att de skulle stödja Stefan Löfven som statsminister. Det var liksom en symbolisk seger för dem att de fick igenom det här kravet. Det är egentligen huvudskälet. Den har, så vitt jag kan se det, inte några liksom starka sakliga argument för sig egentligen.
Men vad kommer bli konsekvenserna om det blir så här som Agenda hade tagit fram?
Ja, alltså det blir ju väldigt mycket mer makt och arbetsgivare. Det vill säga att du kan avskeda mycket enklare av så kallade personliga skäl utan att behöva motivera. Du kan gå på dagen, förlora jobbet direkt. Och arbetsgivaren kan själv bestämma exakt vilka som ska sluta vid personalminskningar. Så att den svenska modellen bygger ju med kollektivavtal och två parter på att man har ett ramverk som är ganska allmänt, och sen så sätter man sig ner och förhandlar om hur man löser konkreta problem. Och i 99,9% av fallen så fungerar det väldigt bra. Och det är just det samverkan mellan två parter när man har olika ingångar och olika intressen är ju unik och välfungerande och också väldigt flexibel om du jämför med andra modeller.
Det har så läckt ut en del exempel vad som kommer nu på måndag. Till exempel vill utredaren ta bort den här möjligheten som nu finns för en arbetstagare att med hjälp av facket ogiltigt förklara en uppsägning som har skett. Och så kan man då behålla jobb och lön ända tills tvisten är avgjord, oavsett hur den slutar då. Det här gäller företag upp till 15 anställda. En annan skillnad är att arbetsgivare ska kunna göra undantag för fler från turordningsreglerna än idag, för 5 anställda istället för 2. Och om det här skulle bli lag så kommer den träda kraft 2022. Från början så var det tänkt att det skulle vara 2021. LO har kommenterat det här och låter ungefär som Håkan Bengtsson eller Jonas Sjöstedt då, att man utlämnar de anställda till arbetsgivarnas godtycke. Henrik Mittelman, har LO grund för att beskriva det så?
Jag tyckte det var intressant när du ställde den första frågan till Jessica. Vilka blir konsekvenserna för de som har anställning? Det var din fråga.
Ja, det svarar jag.
Det här är ju inte, syftet här är ju att få ned arbetslösheten. Och det tycker jag är det viktiga. Och det tror jag man gör. Man underlättar för folket att komma i sysselsättning om man luckrar upp arbetsrätten. Ett närliggande exempel, det är ju att titta på Danmark. Danmark har haft en arbetslöshet på i runda slängar 3,5%. Det vill säga hälften av den svenska. En väldigt viktig förklaring, det är att arbetsrätten inte alls är lika omfattande som i Sverige. Och det blir mycket lättare att både anställa och avskeda. Jag har själv bott i flera år i Danmark och där finns det en väldigt liksom tilltro till det systemet. För det gör ändå liksom det möjligt för folk att bli av med jobbet men också samtidigt få ett nytt jobb. En helt annan flexibilitet.
Kan man säga att Danmark har redan idag det som skulle förmodligen bli resultatet om arbetsrätten i Sverige går i den här riktningen som en del kallar för uppluckring?
Ja, jag tycker vi kan kalla det uppluckring, för det är det det är. Och jag tror det kommer göra under för den svenska arbetsmarknaden. Sen räcker detta, det vet jag inte, men det är väl ett steg i rätt riktning, tycker jag.
Göra under, säger Henrik Mittermann, Håkan Bengtsson.
Jag har svårt att säga att det här i sig skulle skapa jobb, faktiskt. Den danska modellen, den är ju annorlunda, men det är också en annan typ av land. De flesta har närmare till ett nytt jobb. Det är ett mindre land, Köpenhamnsregionen är väldigt stor. Man ska också komma ihåg att där har man ju sämre anställningstrygghet, men man har mycket bättre trygghetssystem om det blir arbetslös. Det finns inte på kartan att föreslå här, utan här är det en ensidig förändring. Så att det som jag tycker är viktigt att framhålla också är att strikt om man tittar på reglerna så är de ju strikta. Men de är mycket mer flexibla i praktiken. Jag har ju som arbetsgivare själv varit med om personalminskningar och vet att det finns möjligheter att hänvisa till kvalifikationer och sådana här saker. Och ofta så löser man ju, om det finns en bra partsrelation, så löser man de här sakerna på arbetsplatsen. Vi har ju också möjligheten till provanställning i Sverige. Så att anställa någon är inte något problem. Så att jag tror faktiskt inte på idén om att det skulle skapa mer jobb, utan snarare mer otrygghet.
Jessica Stegrud.
Ja, men båda har sina poänger här. Den danska modellen ser annorlunda ut, men precis som sistnämnde talare här så bygger den ju mycket på att försäkringssystemet är väldigt generöst också. Det gör ju att många säger upp sig mycket lättare. Man fastnar inte heller på ett arbete man inte trivs med, utan man vågar ju gå och testa sina vingar någon annanstans. Så att det är en annan modell, och likadant som någon också nämnde, situationen är annorlunda. Man har arbetssökande som mer matchar arbetsgivarnas efterfrågan och så vidare. Man har en lättare situation rent kvalificeringsmässigt. Så att det går inte att vi sitter i en liten annorlunda sits, helt enkelt. Det kan man konstatera.
Jag tror också det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi befinner oss i ett lite nytt Sverige med liksom väldigt många människor som har kommit hit under de senaste åren och som inte har fått in en fot på arbetsmarknaden. Och vi måste underlätta för dem att komma in. Och det här är ett sätt.
Det här att säga upp en anställd av personliga skäl, som Håkan var inne på, är det någonting som kan vara rimligt och rätt att göra det? Eller är det någonting som helst aldrig ska ske? Vad säger du, Henrik?
Jag tror ju på mer av frihet och att mer av flexibilitet. Så
kan det inte vara väldigt orättvist mot en person som i princip är beredd att jobba bra, men det finns någonting i kemin där eller någonting som är kanske mer emotionellt som gör att arbetsgivaren tycker, gud vilken jobbig människa.
Det är ett svårt moraliskt dilemma naturligtvis, men jag tror liksom det viktiga här är att ge de arbetslösa en chans att komma in på arbetsmarknaden. Och då måste man göra det lättare för folket. Då måste man göra det lättare för företagare. Och du kan fråga vilken företagare som helst. Och jag har verkligen ägnat mycket tid åt just det. Att fråga företagare, hur skulle det påverka er om man la om den här lagstiftningen? Och utan undantag så säger ju företagare att vi måste luckra upp arbetsrätten.
Ja, men det skapar ett utrymme för godtycklighet. Det är klart att det måste finnas skäl när en person kan sägas upp. Men då måste de vara tydliga och regelstyrda. Inte bygga på att arbetsgivaren själv kan säga nu får du sluta. Man kan ju påpeka att Liberalerna, som heter Folkpartiet, 1957 motionerade riksdagen om att obefogade anställningar måste upphöra. Så att den här möjligheten för arbetsgivaren att själv bestämma, Den är inte bra för ett fungerande, tryggt arbetsliv, skulle jag vilja säga. Och jag tror inte heller det blir bättre för de som behöver komma in på arbetsmarknaden att andra som har anställningar blir mer otrygga.
Vad säger man i Bryssel?
Bryssel säger att nej men man pratar ju, om man pratar just om villkor på arbetsmarknaden, grundtrygghet för olika grupper och så vidare, så är det ju en fråga som man sällan tar in i det här, som egentligen har säkert mycket större påverkan. Och det är ju skuggsamhället, det är svart arbetskraft, den svarta eller den gråa sektorn som växer. Den indirekta lönedumpningen där är ju ett otroligt stort problem inom många branscher. Du kan ju lagstifta vad du vill eller ha överenskommelser, men om du samtidigt tillåter den typen av fenomen på arbetsmarknaden, så underminerar det ju ändå villkor och trygghet.
Alltså, för de företag som har fackliga organisationer och kollektivavtal, så tror jag att det här är ett väldigt litet problem generellt. Däremot så pratar man ju ofta i det här fallet om småföretag. Mm. Mm. Det gör då Centern speciellt, och kanske också Liberalerna. Och det är klart att jag förstår de småföretagare, det kan vara ett enmansföretag som plötsligt börjar anställa någon, att de tycker det är jobbigt att det finns regler för vem de ska kunna anställa. Å andra sidan så tror jag att det är bra för dem på sikt att de utvecklar också en samarbetsrelation med en part, så att inte, vi får två typer av arbetsmarknader. Men jag förstår deras intresse, de vill bestämma sitt företag, men jag tror inte att småföretagarnas förutsättningar ska styra hela arbetsmarknaden och hur det svenska samhället ska vara organiserat.
Hur ska nu regeringen Löfven hantera den här utredningen som alltså hamnar hos Eva Nordmark nästa vecka?
Oj, oj, oj. Ja, det är ju en politisk potentiell bomb för Stefan Löfven naturligtvis. Han har i princip hela sitt parti emot sig. Han har LO emot sig. Men han har inte bara LO emot sig, han har också Saco och TCO. Och jag är inte så säker på heller att arbetsgivarna egentligen är så intresserade av att staten går in och lagstiftar det här. Så att en möjlighet är naturligtvis att parterna skulle kunna komma överens i de förhandlingar som eventuellt ska upptas i höst. Det kommer att vara väldigt tuffa förhandlingar. Det är ett svårt läge också att förhandla när staten redan har sagt så här ska det vara. Men det är väl en möjlighet. Men då måste det nog vara en lösning som facket också att facket också ser att de har fått vissa fördelar mot att jämföra sig med det här lagförslaget.
Henrik, hur mycket allvar menar Jonas Sjöstedt med sitt hot om att fälla regeringen på det här?
Han var ju väldigt tydlig. Och jag tror att värnskatten var ju besvärlig, avskaffandet av den. Det här är mycket värre. Det här är en het potatis för Stefan Löfven och oacceptabelt för Jonas Sjöstedt, skulle jag gissa.
Och Ulf Kristersson säger att han är fullt beredd att fälla regeringen för det här, trots att han egentligen har en helt annan uppfattning.
Och det kan väl också vara en möjlighet för Liberalerna, heter de ju nu som bekanta.
Hur länge ska man säga så?
Gunnar Hökmark kallar dem för de före detta folkpartisterna. Det tycker jag är rätt bra uttryck också. Men de före detta folkpartisterna kan ju också använda detta som ett svepskäl för att lämna samarbetet.
Ytterligare en aspekt där.
Ja, det är
det. Och Socialdemokraterna kan ju också ha det som svepskäl. Alltså det är väl därför man har flyttat fram tidpunkten för införandet också ett år. Och man kan ju göra det här till någonting man kliver ur sista veckan innan valet eller någonting. Så att det här är ju taktik på hög nivå från många olika håll, skulle jag säga.
Nej, men det är klart att om Stefan Löfven lägger fram eller tvingas lägga fram ett sånt här förslag, så är det ju nästan... inte självmord, men det är på gränsen till ett politiskt självmord för honom naturligtvis.
Men hur morska kommer centerpartisterna att vara då om regeringen inte är beredd att gå hela den här vägen mot lösare arbetsrätt, som ju framgår tydligt av januariöverenskommelsen? Vad gör centerpartisterna då? För att Anders W. Jonsson lät ju lika stenhård som Sjöstedt i Agenda.
Ja, men Centern måste ju få någonting för det här samarbetet alltså.
Ja, de har fått ganska mycket skulle jag säga.
Tycker du det?
Ja, skatter och värnskatten.
Det var väl mer de före detta folkpartisterna som fick
det? Ja, för Centern var nog för det också skulle jag säga. De är nog ganska nöjda, framförallt Arbetsförmedlingen, absolut. Så att jag tror att
men det hände ju ingenting.
Fast det fick de inte igenom.
Nej, precis.
Nej, det funkade ju inte. Nej. Så att de kan vara ganska nöjda. Det skulle jag. Centern är nog värre för Liberalerna som ligger så illa till opinionsmässigt och som verkligen riskerar att trilla ur riksdagen efter alla dessa år.
Vi går vidare.
Jag känner en frustration att vi borde ha fler som testas vid det här laget. Det verkar som att det beror på någon otydlighet här mellan staten och regionerna.
Vi ska i ett liksom modernt, rikt samhälle som Sverige så borde vi kunna skydda våra äldre. Eller det skulle inte behöva vara som det såg ut i Kina eller kanske till och med Italien där man har mindre resurser för sånt. Utan att vi borde som samhälle kunnat klara av det bättre, det kan jag nog tycka.
1 miljard avsattes i pengar för att se till att vi ska klara testningen. Så att testvolymen ska upp.
Statsministern vädrade sin otålighet vad gäller det låga tempot för covid-19-tester i Sverige. Han var intervjuad i Studio 1. Och statsepidemiolog Anders Tegnell ångrar kanske att han i söndagsintervjun buntade ihop Italien och Kina som två länder som inte riktigt räcker till resursmässigt vad gäller vården. Italiens ambassadör i Stockholm, Mario Cospito, skickade i onsdags ut ett pressmeddelande som osar av vrede. Ambassadören framhåller att Italiens sjukvårdssystem rankas som nummer 2 i världen av WHO medan Sverige kommer på 23:e plats. Även den förväntade livslängden är längre i Italien. Men det har hänt mycket annat på pandemisidan den här veckan. Politiskt, mänskligt, journalistiskt. Vad har panelen fastnat för denna coronavecka?
Jag slås fortfarande av den här begränsade ödmjukheten i kommunikationen. Som är lite fascinerande. Alla vi som håller på med försök till någon form av prognoser och konjunkturanalyser och sådär. Vi har ju lärt oss att man ska uttrycka sig med stor portion ödmjukhet och kalla det för vi tror och det kan vara gissningar och sådär. Men det är ju liksom inte ett språkbruk som Tegnell eller Giesecke har anammat.
Jessica?
Ja, nej men det håller jag verkligen med om. Och jag tänker lite på den italienska ambassadören och hans uttalanden och vilken uppmärksamhet det har rönt och upprörda känslor i svensk media och andra som har kommenterat. Och man måste ju säga så här, en ambassadör som uttalar sig är ju bara en förlängd arm av en regering, en politiskt tillsatt regering. Och det är ju ganska givet att han går ut och försvarar Italien. Det är väldigt svårt att säga vad som är rätt och fel. Man kan ju konstatera att Italien blev ju så otroligt hårt drabbade. Det gick ju så snabbt där. Smittspridningen var så stor i början av olika skäl och berodde ju inte bara på brister i det italienska sjukvårdssystemet naturligtvis. Jag tror inte Sverige hade klarat den anstormningen eller den utvecklingen som de hade väldigt tidigt då. Men sen är det ändå fascinerande för att han är ute och försvarar den italienska Italienbilden, om man får uttrycka det så. Och svenskar och svenska etablissemanget är ju oftast väldigt snabba med att kommentera Sverigebilden. Så det ligger ju någonstans i våra... Ja, vi har trots allt alla ett mått av patriotism i oss och sådär. Och det är ju väldigt talande tycker jag. Jag tycker just svensk media har en väldig förmåga generellt sett att lägga starkt i den här Sverigebilden. Om någon säger någonting elakt eller andas något elakt om Sverige så ska man genast ut och kommentera det här. Det tycker jag, det är intressant. Det gäller inte bara italienare, det gäller även svensk media och etablissemang.
Håkan, vad ligger överst på din coronalöpsedel?
Ja, egentligen inte så mycket. Det är inte så mycket som skiljer från förra veckan egentligen. Jag håller med om det här uttalandet om Italien som var olämpligt och som egentligen skiljer sig lite grann från den attityd eller förhållningen haft i övrigt. Han har varit ganska ödmjuk faktiskt mot vad andra länder gör. Så att, men klart, vem som helst kan ju säga någonting fel, speciellt för en person som uttalar sig x antal gånger om dagen i 3 månaders tid, som i vanliga fall inte sitter i tv varje kväll.
Så men var det en bagatellartad?
Jag tror det var en i andra sammanhang har jag ju inte uttryckt sig för klemande om andra länder, så jag tror att det var en obetänksamhet skulle jag vilja säga. Sen tycker jag fortfarande att det finns nu en diskussion här om det höga dödstal i Sverige. Vi vet inte exakt hur de reella dödstalen är i andra länder. För man beräknar på olika sätt. De är höga i Sverige. Det kan vi konstatera. Vad det beror på, om det är tillfälligheter eller om det beror på strategin. Det tror jag är lite osäkert att säga faktiskt. Jag tror väl att Sverige generellt agerade relativt tidigt. Alla kunde agera tidigare när det gäller de första åtgärderna naturligtvis. Men jag har svårt att säga att Sverige skulle vara sent ute. Och i relation till att stänga ner helt och hållet så är också... Jag finner det finns inte bevis i alla fall för att det hade varit ett bättre alternativ. De som kritiserar nu säger ju egentligen inte vad man ska göra nu. För det är ju det som är det intressanta. Det som gjordes i mars kan man ju diskutera naturligtvis i efterhand. Men vad ska vi göra nu?
Det kom en DN debattartikel ju idag eller igår av Anders W. Jonsson som i sig hade 5 tankar på att uppdatera strategin. Så att det börjar komma sånt. Jessica, vad tänkte du säga?
Någonting som jag reagerade tidigt på det var att man var väldigt sent ute med att skydda de största riskgrupperna, det vill säga personer inom äldrevården eller de äldre, framförallt på ålderdomshem och så. Det tyckte jag var väldigt konstigt för att det är en sund förnuft innan man vet någonting. Det man visste tidigt var att det var många äldre som drabbades så att de var väldigt känsliga och då kunde man ju snabbt ha vidtagit åtgärder och det har ju även vissa kommuner var ju handlingskraftiga där lokalt att faktiskt införa krav på skyddsutrustning och rutiner och att man inte fick besök och så. Men det var ju väldigt lokalt styrda åtgärder. Det reagerade jag tidigt på för jag tycker det bara hörde till sunt förnuft innan du vet mer helt enkelt.
Men vi hörde också statsministern ju som var med i Studio 1 som sa att han kände frustration över det här med att testerna, en testmiljard har anslagits, 100 000 minst i veckan var tanken, det blir inte mer än 33 och det verkar vara en otydlighet. Vad är din reaktion på det, Håkan?
Ja, där finns det något verkligen att fundera på. Hur har vi hanterat den här krisen och vilken är statens, politikens förmåga att styra de här olika delarna av den svenska förvaltningen och den offentliga sektorn som vi har. Där tycker jag att det är någonting som skaver faktiskt och testningen är ju ett sånt exempel.
Det låter nästan som att regeringen inte är förvånad, vad är det här? Vi har ju gjort allt rätt här, vi har ju gett pengar och vi har ju sagt åt dem och det här är regionerna och ändå blir det inte som vi har tänkt.
Men är det inte det vi ser nu, den här bristen på liksom kompetens som jag är mycket förvånad vad gäller det här med testningarna. Alltså ni har ju den privata sektorn tack och lov tagit över stafettpinnan. Jag var precis själv och testade mig här på Waterfront i Stockholm. Där de ju hyrt liksom hela den här liksom konsertsalen. En stor arena.
Kommer du direkt från masstestning?
Jag kommer direkt från masstestning. Och vilken effektivitet. Alltså otrolig effektivitet.
Det låter euforisk.
Ja, nej, men jag är verkligen imponerad. Och det är ju Wear Lab som ett privat företag. Men de gör det tydligen inte med vinstsyfte. Däremot så kan de väl bygga upp långsiktiga kundrelationer eller något sånt där.
Och vad hade du för... Har du fått rätt besked?
Nej, man får inte det för någon 4 dagar.
Så vi vet inte om du är en vandrande...
Nej, jag lovar.
Jag har också gjort det faktiskt. Ja.
Men det här är inte för aktiv covid, utan det är ju då ifrån man har antikroppar.
Ja. Okay.
Men frågan är väl, har man analyserat varför är ju frågan? Alltså att statsministern står och är frustrerad över att det inte går som de hade tänkt. Men man måste väl analyserat varför? Var flaskhalsen är någonstans? Det har jag inte läst någonting om.
Jag har skrivit en ledare idag på Dagens Arena som delvis diskuterar det här. Och jag tror att en del av den svenska förvaltningsmodellen är ju väldigt effektiv. Rationell, det vill säga du har oberoende myndigheter, du har begränsat möjlighet för ministerstyre och så vidare. I normala omständigheter så tror jag att det fungerar ganska väl. Men en erfarenhet man kan dra är ju att i akuta kriser så krävs det någon form av mer samordning än vi har till vardags i den svenska statsapparaten. Och det här exemplet med testning och det här pågående konflikten mellan regionerna och socialdepartementet visar att det är någonting som skaver. Exakt vad det är det vet jag inte, men att det finns anledning att se över det här, det är helt uppenbart.
Kan det inte också vara så att det ibland också behövs ett större mått av eget tänkande? För att jag har ju hört talas om äldreboenden där anhöriga har sagt, ska ni inte ha munskydd eller restriktioner på besök och så vidare? Nej, vi väntar, vi följer Folkhälsomyndighetens instruktioner. Man har suttit och väntat på det medan då andra har agerat lite i en annan riktning då, för det har man naturligtvis rätt till. Så att jag vet inte. Det är nog många delar här. Det är mycket som kommer behöva analyseras helt enkelt i efterhand och nu under tiden naturligtvis.
Men ta det här med äldreomsorgen, då har du väldigt många lokala utförare, du har privata, du har offentliga. Samordningen mellan dem är inte så imponerande skulle jag vilja säga. Och det visar också att de här allmänna rekommendationerna har inte gått fram och de har inte haft förmåga att implementera det eller haft skyddsutrustning etc. Så att det finns något som släpper efter det. Och en annan sak är ju apropå när vi pratade om arbetsmarknaden tidigare, så många jobbar under otrygga former i äldreomsorgen. Och det blir inte bättre av att vi lyckas upp LAS kan jag säga. Så det är ett ytterligare exempel på...
Det?
Ja, man gäller att binda ihop saker.
Ja, det är bra. Men jag tänkte också på det som Jessica tog upp, det här med att man får tänka lite själv. Det är väl för övrigt också kvartalsmotto. Det är intressant hur mycket vi litar på myndigheter i dessa dagar. Alltså, vad vi ska göra med vår semester, ja, det bestämmer då Tegnell. Ja, du kan väl tänka lite själv, säger jag som pendlar mellan Skåne och Stockholm.
Har ni läst texten på Kvartal från Per Baum förresten, filosofiprofessor vid Linnéuniversitetet? Han har ju då ifrågasatt om vi medborgarna bör ha förtroende för Folkhälsomyndigheten. Han har också ifrågasatt om Folkhälsomyndigheten bör ha förtroende för medborgarna. Detta med tillit är någonting som man inte riktigt tycker faktiskt fungerar. Vad säger ni om de resonemangen?
Men ska man inte alltid hysa lite generell misstro mot myndigheter? Nu tittar ni så där oroligt på mig. Men alltså, den här liksom enorma tilltron vi har till myndigheter, är det inte lite överdrivet?
Det handlar inte om tilltro till myndigheten, det handlar om tilltro till varandra, skulle jag säga. För att det är klart att strategin har byggt på, inte total lockdown, utan att vi tar ett ansvar, vi ska se till att vi har social distansering, vi ska inte åka för mycket kollektiv och trafik. Det handlar inte om tilltro till Tegnell, det handlar ju om att vi har respekt för varandra. Folkvett, eller vad man ska kalla det, som Stefan Löfven pratade om. Så att, jag tycker det är fel uttryck. Tilliten handlar om oss, vår relation till varandra, och om vi som medborgare respekterar och försöker förhindra smittspridningen ute i samhället. Och det tycker jag väl, generellt så tycker jag att det har fungerat bra. Men klart att människor är ofullkomliga och en del agerar irrationellt eller inte medvetna om det. Och det har jag själv sett exempel på när man har gått på stan. Att den sociala distanseringen är inte 100%.
Min bild är att när jag går på stan, vilket jag har gjort idag, så är det ungefär 2 på 10 som inte bidrar till att hålla avstånd när jag möter dem. Ungefär. Det vill säga ganska många personer när jag möter. Och jag väntar ibland till att gå fram och så vidare. Men det gör inte 2 på 10.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jessica, vad säger du om detta med
tilltro? Ja, jag tror när det gäller tilltro, jag tror att det handlar om båda. Naturligtvis tilltro människor, individer, medborgare emellan, men naturligtvis till politiker och till myndigheter och så vidare. Allting hänger ju samman. Det jag tyckte var intressant, det var att jag tycker det har ju rått ett narrativ nu ganska många år från, ja, jag vill kalla det etablissemanget, men det är naturligtvis ingen enhetlig samling. Men där man då har pratat om att den svenska kulturen är svag, den finns inte, eller det är bara en blandning av alla andra kulturer, och man har någonstans liksom, ja, synen på svensk kultur som svag och tråkig och obefintlig i stort sett. Sen kommer då coronakrisen, man börjar med svenska flaggor och man uttrycker då från myndigheternas sida och politikens sida att just det här med eget ansvar, att det handlar om tillit och att vi ska hjälpas åt och att det är en stark svensk kultur. Att vi lyssnar på myndigheter och att vi bryr oss om varandra och därför lyssnar på instruktioner. Och det är därför vi inte heller behöver några hårda auktoritära åtgärder. Det tycker jag är så roligt att helt plötsligt har vi en stark svensk kultur. Det tycker jag är fascinerande och jag håller med om att det är en svensk kultur. Men jag har inte hållit med om att den har liksom inte befunnit sig eller inte funnits de sista årtiondena. Utan det tycker jag är en rolig förändring i samtalet, helt enkelt.
Alltså kärnan i kritiken handlar om de höga svenska dödstalen. Jag tror att det är för tidigt att säga att det beror på den strategi som vi har valt.
Du låter som Stefan Löfven och Anders Tegnell igen, och samma person när du säger, ja, just det resonemanget.
Ja, men dels handlar det om hur man räknar naturligtvis. Och där finns det olika principer. Det andra är ju att man kan ju konstatera ett mönster i alla fall. Det är att städer som har en stor befolkning med mycket internationellt utbyte i hög grad har drabbats mer än andra städer eller andra regioner. Det handlar om exempelvis München, stort internationellt utbyte. Milano, samma sak, mycket utvecklad ekonomi. London och New York exempelvis. Och Stockholm. Sen kan det vara tillfällighet också som skapar de här smittströmmarna.
Ett megastadsvirus låter det som att du resonerar.
Ja, alltså det har ju att vi är närmare varandra i Stockholm än i Umeå exempelvis. Och vi är mer tättbefolkade i Stockholmsregionen än man är i Oslo eller Helsingfors. Så att det är tillfälligheter skulle jag vilja säga som spelar in och strukturer förmodligen. Så därför är det lite för tidigt att säga att det här beror på den svenska strategin. Alla länder var för sent ute. Ja, det fanns inte något land som var på tårna i början av den här pandemin. Det är ju helt klart.
Singapore hade vi. Singapore, Sydkorea.
Ja, men det är klart, då har man också en erfarenhet av den här typen av pandemier med närheten till Kina också skulle jag vilja säga. Och ett annat typ av mycket auktoritärt samhälle också faktiskt.
Förtroendet för regeringen sjunker med 11 procentenheter på bara en vecka, läser jag i Expressen. Det är Kantar Sifo som mäter det där. Regeringen och myndigheterna har ju haft påfallande högt förtroende ett tag nu, men den senaste veckan, alltså på en vecka, var ett ordentligt tapp. Från 59% till 48% för regeringen. För Folkhälsomyndigheten sjunker förtroendet från 78% till 70%. Och idag gav kulturministern klartecken för fotbollsallsvenskan och annan tävlingsidrott att dra igång om 2 veckor. Och även Sveriges gymnasier lagom till sommarlovet kommer att kunna ha närvaro också, berättar regeringen idag. Det här med att tillåta tävlingsidrotter komma igång, tror ni att det där beslutet satt långt inne?
Jag tycker det är så intressant att de klumpar ihop all idrott. Jag är själv väldigt engagerad i svensk tennis, i Svenska Tennisförbundets styrelse. Där vi med viss förvåning liksom, har hört att man inte får hålla på med tennistävlingar och så. Men då har man alltså 2 personer på en tennisbana som är 23 gånger 11 meter. Det är ju en viss skillnad mot till exempel brottning eller vad det nu kan vara.
Men sen tydlig skillnad.
Ja, det är en viss skillnad. Men sen tänker jag också på det här med det är helt okej numera då för en allsvensk fotbollsspelare att ta sig från Malmö till Stockholm. De är samhällsnyttiga. Ja, det är det vi definierar som samhällsnytta då. Och det kanske det är. Det är jätteroligt för folk som för ja, att det kommer igång saker och ting.
Jag anar en liten underton där.
Nej, men jag liksom tycker det är lite intressant att vi liksom plötsligt blir det någon form av samhällsnytta. Och det är det ju. Men det kanske också finns en viss samhällsnytta i att, vad vet jag, vara journalist. Eller vad säger du, Staffan?
Ja, det är ju mitt försvar för att åka med SL-båt hit. Alltså, ja. Jag tycker att det finns någon slags samhällsnytta. Men tillbaka kort till politiken. En del säger ju nu att det borgfreden som har rått här är på väg att förbytas i någonting annat. Att det finns en stämningsförändring här. Och Anders W. Jonsson inte bara engagerad i LAS-frågan utan han har alltså skrivit på DN Debatt att Centerpartiet har liksom idéer om hur man kan uppdatera strategin med att man ska, det funkar inte det här med uppdelningen av befolkningen i prioriteringsgrupper för testning och det behövs förändring i smittskyddslagen och sånt där. Och överhuvudtaget så känns det som att nu, och Moderaterna har ju länge börjat halvmullra och sådär. Är borgfreden över nu, Håkan?
Ja, snart. Definitivt snart. Och det är väl ganska logiskt med opinionssiffrorna. Stödet för Folkhälsomyndigheten och regeringen har varit väldigt höga. Så att det är ju ganska logiskt att de går ner naturligtvis. Nu är det ju så att alla länder kommer att ha en kritisk diskussion skulle jag vilja säga. Och dödstalen är höga, det måste man säga. Samtidigt som då dödstalen går ner långsamt. Så att vi är ju inne i en ny fas där det är inte över, absolut inte. Men det klingar av det värsta, särskilt i Stockholm. Och då kommer den här självkritiska diskussionen. Så är det med alla kriser. Så att jag tycker inte det är något konstigt.
Men vad kan det få för följdverkningar om det faktiskt blir en sån stämningsförändring så att det faktiskt blir politisk debatt som vanligt också i coronafrågan?
Jag tror att det är sunt. Det är sunt. Sen kan man ju föra debatt på olika sätt naturligtvis. Men man ska alltid förhålla sig lite kritiskt. Och varför ska man det? Det är ju inte för att per se agera opposition hela tiden. Utan för att vi har ju inte facit. Vissa facit har vi, eller vissa utfall kan vi redan se. Och vissa konsekvenser. Men naturligtvis måste man hela tiden kunna granska allt som sker. Det, man kan inte bara sitta på avbytarbänken. Och jag tror också, vi har ju hamnat, även om det fortfarande är en stor kris. Vi ligger högst när det gäller dödstal per capita fortsatt och så vidare. Det är ett stort problem. Det här måste vi ju hantera vidare. Men samhället i övrigt har ju inte stannat upp. Vi har ju fler skjutningar än någonsin. Vi har gänguppgörelser. Vi har överfallsvåldtäkter och annat. Det finns ju en kriminalitet, en vardag som det pratades väldigt mycket om innan. Och den har ju inte försvunnit. Den har ju tvärtom tilltagit på vissa områden.
Veckopanelen, vecka 22.
Det är ju en politisk vision i mycket, menar jag.
Problemet är att du har i det som vi kallar genusdoktrinen, där du har en bestämd uppfattning om att män är överordnade kvinnor och män tillskansar sin makt på bekostnad av kvinnor.
Om man inte tror på att det finns någon sann vetenskap, utan allt det där är uppe i luften. Och istället är allt det här en maktkamp.
När man hamnar i de här diskussionerna, när det handlar om jämställdhetsplaner, jämställdhetsprojekt och liknande, då fungerar inte den vanliga diskussionen. Nationella sekretariatet för genusforskning, eller vem det nu i andra sammanhang kan det vara någon annan, har ett övertag i att man är väldigt inläst och man ligger i fas med det regeringen beordrat universiteten att göra.
Så man har faktiskt den politiska makten i ryggen?
Ja, precis.
Ja, det här är ledarskribenten Ivar Arpi och doktorn i pedagogiskt arbete Anna-Karin Wyndhamn som talar om det de kallar genusdoktrinen på svenska universitet och lärosäten, som också är titeln på deras gemensamma bok. De var intervjuade av Jörgen Wittfeldt i en fredagsintervju special live. Udden i deras bok är till stor del mot Nationella sekretariatet för genusforskning som har arbetat med det som kallas jämställdhetsintegrering. Numera hanteras det av Jämställdhetsmyndigheten. Vad är kontentan av det som Arpi och Wyndhamn lyfter fram, Håkan?
Jag har inte gått in i detalj, men det är klart att de sätter ju fingret på en stor konfliktfråga naturligtvis. Jag skulle vilja säga så här att det är helt uppenbart att det finns ekonomisk ojämlikhet, makt och ojämlikhet mellan män och kvinnor som är strukturell och som är bestående, som kommer att bestå ganska länge i termer av inkomst och anställningsförhållanden. Många av de här som jobbar, som vi pratade om tidigare i äldreomsorgen, är ju kvinnor exempelvis. Och generellt tycker jag väl att arbete för att skapa lika förutsättningar för män och kvinnor är väldigt viktigt politiskt. Och det är bra att de politiska signalerna sänds ut i hela samhället, i företag eller i akademiska sammanhang. Vad jag däremot kan vara skeptisk till är ju om politiken sänder signalen att det är en viss typ av forskning som ska befrämjas. En viss variant av genusdoktrin eller som de kallar det. Den är mycket mer komplex och mångfacetterad skulle jag vilja säga än vad det låter som ibland. Utan det beskrivs som något väldigt sekteristiskt.
Håller du med om kritiken?
Alltså, om man säger så här, alltså att jag kan inte bedöma hur omfattande det här fenomenet är. Jag har inte den möjligheten. Däremot så kan jag säga att jag tror inte på att politikerna ska styra till en viss typ av forskning. Men jag vill också vara medveten om och lyfta fram att i den akademiska världen i sig själv finns det alltid en konkurrens mellan olika idéer. Det är ju nationalekonomin som vi har läst. Så finns det olika skolor som bekämpar varandra och så ska det vara. Och så kanske det också är när det gäller jämställdhetsforskningen. Så att det är inte något konstigt. Och de här så att säga, maktkampen mellan olika perspektiv, olika idéer, olika personer, kluster av forskare, den pågår hela tiden. I alla ämnen. Även när det gäller frågan.
Du har ingenting emot maktkamp per se, låter det som.
Ja, men det är ju en del av det akademiska livet ju. Ungefär som politiken ju. Det vill säga olika idéer står mot varandra. Och bekämpar varandra och i bästa fall lägger fram sina goda argument. Så att det har inte något problem med att det finns olika skolor i de olika ämnen exempelvis. Däremot om politiken styr åt ett visst håll, då är det fel. Och det kan säkert ha funnits sådana inslag också.
Men det jag tycker de så förtjänstfullt gör i boken och som kommer fram i fredagsintervjun, det är alla de här exemplen på galenskaper. Alltså som var det på statsvetenskapen i Lund där man tvingades ha olika ändra litteraturförteckningen för ändra kursplanen för att man skulle ha
anarkism och fascism.
Ja, så var det, just det. För att man skulle ha lika eller någorlunda jämn könsfördelning bland författarna av kurslitteraturen. Och det finns ju massor med sådana exempel som de har i boken, som ju tyder på en rejäl galenskap för alla som är anhängare av någon form av meritokrati.
Är det en revolution som pågår, vilket författarna använder som uttryck?
Jag är inte klar med hela boken, men jag lyssnade naturligtvis med stort intresse på fredagsintervjun. Jag tycker det verkar som att vi har kommit väldigt långt i den här galenskapen i Sverige.
Jessica, vad är din bild av det som du har sett och hört?
Ja, alltså jag har själv sett det här problemet i många år. Jag välkomnar verkligen den här boken. Den ska jag läsa med stort intresse, och jag tycker det är två väldigt trovärdiga skribenter som har gjort det här grundligt, både från insidan och med andra perspektiv och sådär. Och jag har ju sett hur det här har letats in i privata näringslivet. Och problemet är ju inte att vi idag inte vill ha jämställdhet mellan könen. Det vill ju de allra flesta idag. Det är ju väldigt, väldigt grundläggande. Problemet är ju själva narrativet som man gärna odlar inom akademin, inom myndigheter och ända i regeringsdirektiv och annat. Och det är ju att vi inte har 50-50 eller jämställdhet på olika positioner i olika sektorer och så vidare, att det då skulle bygga på att kvinnor är förtryckta, att det är ett strukturellt förtryck och att det är män som är onda som inte släpper fram kvinnor och så vidare. Och det är ju fel, det finns inget stöd för att det är så strukturellt sett. Vi har idag lika rättigheter och möjligheter. Sen kan det förekomma enstaka fall naturligtvis. Det kan vara attityder och det jobbas det ju konstant med. Men problemet är, om du ska åtgärda någonting, om du gärna vill åtgärda någonting, då måste du utgå ifrån fakta. Det gör man inte här. Och metoderna blir också väldigt totalitära. Att du är in på att du ska skapa ett jämlikt utfall. Du tar inte hänsyn till preferenser, kunskaper, meriter. Du kommer längre och längre bort ifrån meritokratin och det vetenskapliga och folks egna preferenser och individens frihet.
Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi skriver och säger att många forskare som är berörda av den här jämställdhetsintegreringen är rädda. Många är tysta, kritiska röster vågar inte komma fram. Genusteorin är en stark norm och de hävdar att det här är teorier och en radikal ideologi som är maskerad som vetenskap. Är det troligt, Henrik Mittelman, att folk som i akademin faktiskt knyter näven i byxfickan och håller tyst?
Det tror jag, folk är så rädda. Och det är kanske med all rätt, man vill behålla sitt jobb och sina anslag och lite annat. Både Håkan och jag har ju studerat i Lund, och Lund tas ju upp i flera tillfällen i boken som ett mindre gott exempel. Där blir man beklämd.
Ja, men det är klart att det finns ju galenskaper lite här och där, va? I olika ämnen.
Många
i olika,
platser.
På många platser. Jag ska inte försvara de här exemplen. Jag tror många av dem i mina ögon är inte efterföljans värde, om jag uttrycker mig så. Dock så tycker jag väl att det är lite för enkelt att säga att vi har lika förutsättningar. För i så fall hade vi inte haft ojämlikhet när det gäller löner eller livsinkomst och så vidare. Eller förutsättningar i arbetslivet. Så jag vill nog snarare fokusera på det finns delar i det här som jag är skeptisk till. Men huvudsyftet är ju trots allt att åtgärda den ojämlikhet som är strukturell när det gäller inkomster och möjligheter i livet som har att göra med om man är man eller kvinna. Och för mig är det centrala. Det här tycker jag är egentligen en delmängd i det stora.
Och fast det är ändå väldigt viktigt, men jag tänker på det här exemplet från, var det för Chalmers, va? Där man köpte ut manliga professorer för att de ska lämna, för att man istället ska anställa kvinnliga. Alltså det här är någonting som är väldigt märkligt.
Nej, men nu är vi inne i det här att du baserar, alltså det här måste baseras på fakta, och man pratar om ojämlika livsinkomster och så vidare. Om man tittar nu på yngre kvinnor så tjänar inte yngre välutbildade kvinnor sämre än män. Det ser inte ut så, utan man tar ju med då hela livslängden, och vi har ju då kvinnor som har gått i pension som kanske då jobbade väldigt lite under sin liksom aktiva arbetstiden, så att säga, eller arbetslivet då. Och det är klart att då dras det ju ner, men det ser ju annorlunda ut. Man måste se på fakta, det handlar om val. Jag brukar säga det till alla unga kvinnor. Du har alla möjligheter idag, du kan utbilda dig. Vill du tjäna pengar? Jo, men ge dig in i finanssektorn då. Bli inte förskolan förskolelärare. Sen kan man ha en annan diskussion. Är det mindre värt att vara förskolelärare än att jobba i finanssektorn? Och då är det andra saker som styr. Men att dra det här och inte tro att det här är en marginell företeelse, det är det inte. Det här genomsyrar allt. Om du ska söka ett bidrag idag av en myndighet så ska du ticka i alla jämställdhetsboxar. Titta vad Vinnova kräver för att du ska få bidrag till ett bra forskningsprojekt till exempel. Jag skulle inte vilja bli inkvoterad.
Det är fortfarande så att när män och kvinnor får barn tillsammans så ser man ett tapp på kvinnors inkomster. Det är fakta. Så den ojämlikheten finns
kvar. Men det är ju ett val. Det är ju ett val snarare
det är inte ett
som
val,
en strukturell diskriminering. Det är ett val kompensera på olika sätt naturligtvis. Men det har ju inte med mäns förtryck av kvinnor att göra.
Nej, det har jag inte sagt att det är förtryck, men det är fakta att den ojämlikheten finns. Vad jag skulle vilja säga också, det finns en intressant aspekt av detta som jag tror kan vara en del förklaring. Det är att om man tittar, det ligger ju någonting att det är någonting som har hänt de senaste åren. Det vill säga att de som går högre utbildning på universitetet är i allt högre grad kvinnor. Vi män går inte så mycket på universitetet längre. Och det innebär att ha ett stort inflöde av kvinnor i de här institutionerna. Jag tror att det här också är en clash, va? Du har väldigt många unga kvinnor som kommer in och det är institutioner som är dominerade av män. Och den här, man ska nog inte underskatta den, så att säga, den spänningen som du måste skapa. Och det här är ju något man får fundera på sikt. Att män går mer till den privata sektorn där man kanske, som du var inne på, finanssektorn kan tjäna mer pengar och kvinnor kommer att dominera i den offentliga sektorn.
Det sägs ju också i boken och i intervjun att det här är någonting som regeringen har bett universiteten att ha den här inriktningen. Och jämställdhetsmyndigheten som jag har tagit över det här jobbet är ju ett uttryck för det. Så det här att det tycks råda ganska bred enighet bland politiska partier om att det ska gå till så här. Det här är ju inte en skapelse som ett enskilt parti har lyckats få med en kohandel, utan hela den här utvecklingen startas med en borgerlig regering. Vad anser ni om det? Som nu alltså beskrivs som en revolution och ett hot mot akademisk frihet.
Jag tror att det började, som så mycket så började det med goda föresatser. Man vill någonting väl. Men någonstans så har det här gått och blivit radikalt och inte riktigt hängt med fakta och verkligheten. Och det var det jag nämnde också. Det här letas ju in i näringslivet, för det blir också till slut en affärsidé. Det blir det, och det här går väldigt mycket samman, och tittar man på det här med bidrag och så vidare till civilorganisationer och vad du ska få. Och jag menar, ta det senaste nu SE-banken som ska starta en tankesmedja för att få in mer kvinnor i banksektorn. De ska alltså syssla med kultur och inte med bankaffärer. Det är intressant.
Ja. Men skälet till båda sakerna, både i det privata näringslivet och i universiteten, är att det har varit och är fortfarande hög grad manligt dominerat. Det är klart att det funkar inte längre år 2020. Det kanske funkade 1975.
Men lösningen på det är ju inte tvingande utfall. Det är inte lösningen.
En annan nyhet i veckan som Aftonbladet var först med kanske befinner sig i samma sfär som genusdoktrinen. Och då handlar det om vilka som i framtiden får skriva och komponera bidragen till Melodifestivalen.
Jämställdhet i musikbranschen är ju någonting som ständigt diskuteras och pratas om. Det här är ju en direkt åtgärd för att göra någonting konkret åt den problematiken. Någon måste vara först.
Ja, Sveriges Television avser att inför kommande Melodifestivaler införa ett krav på att alla bidrag till Mello som skrivs av fler än en person ska ha med en kvinnlig kompositör eller textförfattare. Ni hörde tv-programmets tävlingsproducent Karin Gunnarsson som var intervjuad i SVTs Kulturnyheterna. Vi får ofta kritik för att det är för få kvinnor. Vi kände att nu är läget rätt, säger hon också. Ja, Henrik Mittenman, är hon och SVT inne på rätt spår?
Ja, det är ju häpnadsväckande. Det är tragiskt och nästan lite lustigt. Hur är det möjligt? Och att inte någon har satt stopp för den här galenskapen.
Varför är spåret så fel?
Nej, men för alla oss som tror på någon form av meritokrati så är det väl per definition fel. Och jag tycker Melodifestivalen har väl ändå, alldeles oavsett vad man tycker om den, så har den väl ändå kännetecknats av att vi ska välja den eventuellt bästa låten, alldeles oavsett vem som har skrivit den.
Jessica Stegrud, är det lagom många kvinnor som är inblandade i Melodifestivalen redan?
Ja, jag tycker det här är peak.
Vad tycker Europaparlamentet
om? Ja, precis. Nej, vi vill ju lagstifta om det här på Europanivå.
Just för Mello då, eller?
Nej, men jag tycker det här är peak dumhet. Det är verkligen... Och man säger också att ja, vi har fått mycket kritik för det här. Jag tror att om man går ut och frågar gemene man, är det ett problem för dig att det är så få kvinnliga upphovsmän eller upphovspersoner, kanske man får säga då, till låtarna Melodifestivalen, så tycker inte folk. Det är nog snarare ett större problem att det är dåliga låtar mellan varven. Så att jag tycker det här säger så mycket, men det är här vi är. Vi är här i svensk filmindustri, vi är här i Vinnova, vi är här i Melodifestivalen, det ska räknas och det ska kvoteras. Och det här med mångfald, det har ju gått och blivit ren sexism och rasism, skulle jag vilja säga. Nej, jag är helt emot det.
Lagen heter fortfarande upphovsmannalagen i alla fall. Det har inte förändrats vad jag vet. Håkan Bengtsson, vad säger du om det här?
Jag vet inte om det här är exakt den bästa lösningen. Men samtidigt så måste jag säga att jag har reagerat när jag sett Melodifestivalen. För då har du några personer, män, som har skrivit 3 eller 4 låtar. Och det låter ganska enahanda. Det är samma låtar i olika varianter. Så att om man får lite mångfald med fler personer som bidrar, så bejakar jag det faktiskt.
Men finns det strukturella förklaringar till att det inte är 50-50 i Melodifestivalens
det vet jag, strukturella, det vet jag inte, men det är så i alla fall. Och det är klart att jag vet att det finns väldigt många unga kvinnliga duktiga artister som har kommit fram på egen hand.
Det är ju en kvotering som gäller här nu. Åt ena hållet bara.
Ja, jag vet inte om detta är exakt den bästa lösningen, om jag ska vara helt. Att varje låt ska... Men däremot att jag tycker... För att det är så tråkigt med Melodifestivalen. För låtarna låter exakt likadant. Så mer mångfald vill jag gärna se. Men däremot,
det blir musikaliska analyser istället för genusanalysen.
Det är utfallet som är det viktiga, som jag ser det. Men jag skulle vilja säga så också, i vissa fall när det är väldigt ojämlikt, så tycker jag att i vissa fall någon form av frivillig kvotering är rimlig. Ta det här med varannan damerna. Som
men blir inte väldigt svårt med frivillig
kvotering? Ja, det måste
ja, men du måste. Ja, men om ett politiskt parti, exempel. Ta varannan damerna som politiska parti. Hade inte de gjort det, så hade inte varit lika jämställt i politiken idag som det är. Så att det är ändå så att det är någon som väljer ut de här låtarna som ska få vara med.
Men
det är alltid ett urval. Så att det är någon bestämmer ju vilka som ska få vara med, eller hur?
Jag satt med i juryn 1986 och valde ut de 10 finallåtarna, så ja. Jag vet.
Och hur gick det? Precis.
Ja, det var ju den bästa festivalen hittills då. Med låtar som Dover Calais, är det här du kallar kärlek, kärleken evig, ABC.
Wow. Så att, och hur många män var det som har gjort låtarna?
Sten Karlberg var ordförande i juryn och vi... vad handlar det nu? Ja, jag vill bara... Transparens, jag har själv suttit med och varit in... Han har fått med det här för exakt 34 år sedan. Jo, men... Vad säger man i Bryssel?
jag tycker det är en ganska roligt exempel du hade där med varannan damernas i politiken. För mig är det ju helt fel väg att gå. Att uppmuntra kvinnor att kliva in i politiken. Jag är ju en sån. Jag kom in förra året efter 25 år i näringslivet. Det är en sak och det kan man jobba för. Man kan jobba för att underlätta när det gäller... hjälp med barn och så vidare, att göra karriär, så är det va. Men om du kvoterar in, då kvoterar du kanske också bort meriterna. Det blir ju inte rätt kompetens. Och jag som kvinna, jag går ju inte att rösta på en kvinnlig politiker bara för att hon är kvinna, utan för att hon är kompetent i så fall. Jag väljer det alla dagar i veckan. Så att jag tycker...
Men håller du med om att det musikaliskt har blivit tråkigt?
Ja, då kan man hellre begränsa att inte få hålla med om att det är samma kompositör hela tiden. Då kan väl hellre säga att en kompositör får bara ha 2 låtar i Melodifestivalen. Det skulle gynna bredden snarare.
Men du delar problembild med Håkan Abelsson, låter det som. Du delar problembilden.
Ja, men jag är inte särskilt intresserad av Melodifestivalen, så kanske inte ska uttala mig just om innehållet. Det finns många som gillar det också.
Jag tycker Bryssel... Bryssel på skrivet.
Jag tror det. Jag ska lägga fram ett förslag.
Det är en erosionsfestival dessutom. Ja, det. Eller, så det angår hela Europa detta.
Till Aftonbladet säger Karin Gunnarsson, som alltså är tävlingsredaktören på SVT för festivalen, så här att från 2022 inför vi att alla bidrag ska ha en kvinna på upphovet, helt enkelt. Vi ser det här som en möjlighet att öppna upp för nya kreativa kombinationer, att jobba med folk man vanligtvis inte jobbar med. Vi närmar oss finalen. Det är dags för er att nominera veckans person eller veckans ord. Henrik?
Jag har valt ordet hybridmöte.
Jaha.
Jag tycker det är ganska bra. Alltså, ett hybridmöte är ju då alltså ett möte som äger rum in real life fysiskt, som mellan oss här idag. Men samtidigt har vi en eller flera personer på länk. Och jag tror att det kommer att bli ett hygienkrav. Det är få trender, tror jag, som... Man säger att nu ska världen bli helt annorlunda efter coronan och sådär. Så blir det väl naturligtvis inte. Men hybridmöte tror jag vi kommer fortsätta med. För att vi kommer möjliggöra för fler att vara med. Lite vad man vill.
Okej, men du ser inte en komplikation att det faktiskt är lite obalans? Jag hoppas att inte ni tyckte här att bara för att Jessica var med som Bryssel så fick hon för mycket utrymme och ni för lite, eller tvärtom? Ja, men hur åstadkommer man någon slags balans?
Nej, men jag bara menar att jag vet inte ifall det är bra eller dåligt, men att man kommer att ge folk möjlighet att delta på distans. Och att det kommer att vara liksom ett hygienkrav i alla former av möten. Och jag tror det, jag själv tycker det är ganska bra. Det skapar väl lite mer flexibilitet och frihet.
Och Jessicas bidrag?
Mitt bidrag, jag har faktiskt valt en person och ett citat, och jag riktar blicken över andra sidan Atlanten, där vi nu för några dagar sedan, några veckor sedan, kunde höra från Joe Biden, potentiella presidentkandidaten: "If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black." Ett uttalande han sa i en intervju i radioprogrammet The Breakfast Club då. Och han har ju för sig gått ut och bett om ursäkt. Men jag tycker det här, det säger så otroligt mycket om vår samtid och hur man, vi är tillbaka faktiskt i någon slags rasism. Att en åsikt eller så, en sitter i hudfärgen eller någon etnisk tillhörighet och så. Jag tycker det är förkastligt helt enkelt. Det är peak identitetspolitik som jag inte alls gillar. Jag vill ha en mångfald av åsikter. Du ska inte definieras utifrån kön eller utseende eller etnicitet helt enkelt.
Håkan?
Och jag tar Ursula von der Leyen, som i veckan presenterade ett program för Europas återhämtning efter coronakrisen. Det finns ju en diskussion mellan de europeiska länderna om man ska ge lån till länder som är särskilt drabbade eller om man ska ge stöd. Och hon har ju satt ner foten här på ett intressant sätt, tycker jag. Hon pratar om Europas öde och framtid, vilket det faktiskt handlar om. Och Angela Merkel och Emmanuel Macron var ju också ute förra veckan och presenterade liknande tankegångar. Och det där tror jag är väldigt intressant och viktigt att följa. Inte minst hur den svenska regeringen kommer att agera, om man kommer att fortsätta att bara acceptera lån till utsatta länder eller faktiskt ge stöd till de som kommer att behöva det. Det kommer att vara väldigt avgörande för hela Europas framtid och även påverka oss på många olika sätt här i Sverige.
Veckans panelister var alltså Håkan A. Bengtsson, vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena och debutant idag. Tack för din medverkan.
Tack.
Jessica Stegerud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna. Tack ska du ha.
Merci beaucoup.
Och Henrik Mittelman, ekonomijournalist och krönikör på Dagens Industri. Tack.
Tack.
Till sist vill jag rekommendera alla att, om ni inte har gjort redan lyssna på Jörgen Wittfeldts intervju med Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi om genusdoktrinen. En bok som sannolikt leder till mer debatt framöver. Och även ta en titt på de olika texter som kommer med en förfärande regelbundenhet på kvartal.se. Nu kommer försommarvärmen, vad jag förstår. Särskilt i norr, men också här i Svealand. Jag hoppas på balkongväder i helgen. Tack för den här veckan.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia.
Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.